Du lyssnar på en podcast från Expressen.
Okej, gänget. Lite nyheter. Lite förändringar på organisationsfronten.
Vad menar du?
Men vi kan ju alla vara öppna med att det har inte gått så bra för den här podden på sistone. Senaste 500 avsnitten.
Förra säsongen så kom vi, var vi ju liksom svinbra.
Jo, alltså,
vi kanske inte hade de bästa spelare.
Nej, exakt. Men... nej, exakt. Resultatsmässigt såg det bra ut, tittarmässigt. Ja. Eller lyssnarmässigt. Men det var inte bra kemi, det var inte bra dynamik.
Men är det tugget du inte gillar?
Ja, jag känner så här. Jag vill hitta tillbaka till gamla Kick and Rush. Alltså gamla, pålitliga, klassiska Glory Glory Kick and Rush liksom.
Men du 2015 när vi...
ännu längre bak. Så jag har tagit in en kille som jag tror kan hjälpa oss med det. Petter, kan du öppna dörren där så att han får komma in? Tjena.
Tja, jag såg ditt meddelande. Jag har tänkt på det ganska mycket. Jag känner så här... Emir har hört av sig, veckans wanker måste vi ta tillbaka. Oskar Broström undrar när vi ska komma hem och spela in poddavsnitten hemma hos honom.
Vi har en studio här, ny teknologi.
Ja, men det jag tycker vi måste back to the roots. Fernando Torres, vi måste bränna hans tröja igen. Hur är det egentligen med Brennan Rodgers och Liverpool-systemet? Kommer Joe Allen liksom hitta det spelsystemet som han liksom var som bäst med, det som han värvades för
Martin.
Från Swansea.
Okay.
Vi måste gå mer in på de detaljerna.
Ja, alltså, det är bra med nostalgi, men det är inte 2012 längre. Alltså, okay.
Vilket år är det här?
Nej, okay. Jag är inte säker på att det här kommer funka, men du får ett 3-årskontakt. Okay?
Mm. Vi hörs nästa vecka.
Hej. Rush är tillbaka. En gång till, Kim, tack. King of Rush är tillbaka. Sport Expressions. Nej, kör igen. Sista gången. Okej, okay. Om vi inte klarar det här, Kim, så lägger vi ner podden, jag lovar. Nu hänger mycket på mig. King of Rush är tillbaka. Sport Expressions Premier League podcast. Och där sätter han den. Underbart. Tack för mig. Ska vi gå hem nu? Nej, det ska vi inte. Vi har ungefär, vad är snitttiden? 72 minuters kristallklar, kanonbra, klappbra istället för klappkass underhållning, podcastunderhållning framför oss. Vilka har vi med oss här idag? Då måste ju någon säga någonting.
Nej.
Vi har Pontus Wejnemo.
Petter.
Ja,
Petter Landén. Jag är också här.
Therese är också här, känd från Viasat.
Otroligt att jag är den enda som har liksom hyfset så att säga mitt namn.
Jag tänker att jag är typ, förutom Malin Hägg, den enda kvinnan som någonsin har figurerat i den här podden. Så att när jag säger jag är också här, då borde folk veta vem det är.
Du är också tillräckligt stor nu för att folk ska höra på din röst vem du är. Det var lite kul när Therese kom in på jobbet idag. Och liksom, för alla måste passerkort för att komma in. Det är väldigt, väldigt så här, det är svårt att komma in, man måste ha kod och passerkort. Och hon bara försöker gå in och så här börja trycka på så här, för jag ska inte, du vet vem jag är. Så hon börjar liksom... alltså hitta med näven mot de som jobbar i receptionen och hotade folk för att de inte fick komma in. Så fruktansvärt beteende.
Det är nästan motsatsen till, vi gick ju förbi, vi tre, jag, Petter och Therese gick förbi Noah Bachner i korridoren här på Expressen. Och det är ett sorgligt intryck, dels att han petade sig i tänderna helt öppet. Och sen att han gick runt och pratade med sig själv. Och då, så påbackade ni efteråt, han pratade i telefon. Nej, det tror jag inte. Jag tror han pratade för sig själv. Det är ju uppenbart vad frånvaron från den här podden gör med människan. Så låt det bli en läxa för er tre. Lämna aldrig mig, för då är ni körda sen.
Okej.
Okay. Och med det fortsätter vi till själva fotbollssnacket, va? Vi refererar till det introt, Uniteds kräftgång, kan man kalla det. Vi säger 6 förluster på 8
senaste. Det är så jävla mot kräftor. Det här är något helt annat.
Nej, alltså. Men jag går inte kräftor sidled också. Det är inte det som är en krabbor och kräftor.
Krabbor,
ja, okej, kräftor går baklänges.
Det kan stämma.
Ja,
så
googla det här. Okej.
Okay. Nej, gör de det. Det är jättekonstigt.
Men då borde ju då kan man säga att Spurs går krabbgång då, för de går ju sidled, de går ju på samma nivå hela tiden. Ja, och Spurs eller Arsenal och United kräftgång då helt enkelt.
Ja. Eller manetgång, att de bara hänger med liksom. Det finns ingen riktning, eller så här, alla andra bestämmer riktningen, de bara flyter med.
Ja. Och lite så är det ju.
Det var en haltande liknelse, jag ber om ursäkt.
Men om vi då återvänder till kräftorna, så kräftorna tycker jag har mer gemensamt med United än vad krabborna har då, helt enkelt. United 0-4 mot Everton. Vi ska undvika att upprepa oss. Alltså, vi har ju tidigare framfört tvivel om Solskjær. Vi har pratat om att United är alldeles för dåliga spelare för sina ambitioner. Men om det finns någonting nytt man kan säga efter den här matchen, så är det väl att jag tycker att tvivlet kommer liksom inifrån United på ett helt annat sätt nu, känns det som. Gör det inte? Känns det inte som att spelarna har börjat tvivla? Och jo, att det är liksom vad det Solskjær hade.
Jo, men alltså, och jag vet inte när man egentligen såg United kollapsa defensivt på det här sättet. Alltså så här, så man, vi har ju med all rätta ifrågasatt kompetensen på många av försvarsspelarna. Och vi har liksom petat hål på vad ska de egentligen, alltså att Chris Smalling startar, när man är Matic egentligen alldeles för gammal för det här. Men det är som att stjärnor, eller att planeterna stod på rad, fast det brukar man ju säga som något positivt. Här är det enbart negativt. Alla kändes som defensivt gjorde sin sämsta match på 5 år. Mm. Och tillät Everton att bara precis göra exakt vad de kände för.
Ja, verkligen. Och det känns också som att, alltså om man kollar på Solskjær, så tycker jag att han kanske är... han ligger i riskzonen för att falla i samma fälla som vi pratar om att Pep Guardiola ibland kan göra. Att han blir så pass ambitiös att han mixtrar lite för mycket. För så tycker jag att han gör med ytterbackarna just nu. Att han sätter liksom Lindelöf till höger, Dalot till vänster. Han laborerar lite på mittfältet, tar ut McTominay som ändå har funkat okej. Tar in Matic istället. Det är som att han liksom på något sätt vill lite för mycket. Och då blir det jättelätt för Marco Silva att ta liksom Bernard och Digne på samma kant. Och så kör de ju såklart sönder Lindelöf som... jag ska vara snäll, han kan inte klandras allt för mycket, för att det här är ju inte hans bästa position. Så jag förstår ju att han är, att den uppgiften är honom övermäktig liksom. Men känns det inte som att Solskjær hamnat i den här fasen där han vill lite för mycket, för att det är lite för mycket att bevisa nu, det är lite för mycket som talar emot honom?
Alltså det är väl klart att det är väl ingen som har missat att det har gått sämre, särskilt sen han skrev på kontraktet. Och sen så kan man ju prata om hur mycket man vill, kan man ju hålla på att analysera och överanalysera vad det kontraktsskrivningen betydde. Ifall det är så, vissa menar ju på att han behövde den för att han behövde veta och få liksom arbetsro. Samtidigt som man ju var tydlig redan från start, tycker jag, med att det var en tillfällig lösning. Vilket jag tycker att när man tar ett tillfälligt jobb så får man väl vara beredd på att det är tillfälligt fram tills att den tillfälliga perioden har lagt ut.
Att han för att liksom slutföra den här säsongen behövde den här förtroendeboosten.
Ja, det finns ju de som menar det.
Stackars Benitez då i Chelsea, han fick ju aldrig förtroende.
Nej, men det finns ju de som liksom har det argumentet för att det var en bra timing att skriva det permanenta kontraktet. Men sen han gjorde det så har ju allting egentligen bara fallit. Och det är väl det som är lite oroväckande också. Och att det känns som att han blir lite stressad av att de här resultaten, och kanske framförallt också prestationerna, har sett ut som de har gjort. Mm.
Men det är väl ganska tydligt nu ändå, eller det är väl ganska bekräftat, att det är en jättespricka i Manchester United. Daily Mail skrev efter matchen att det var jättebråk i omklädningsrummet. Det är väl kanske uppgift man ska ta med en nypa salt, men när The Independent skriver att spelare i klubben tycker att Solskjaer har för dålig taktik, hans stora problem är hans taktiska kunnande. Och fair, det är inte alltid, bara kolla på Jürgen Klopp, han är ju ingen taktisk geni. Det är ju Peter Kravitz, och tidigare så har det varit Selko Buvac och Pep Linders som kliver in där efter Arsenal-övergången. Och det är, så Klopp är inte den taktiska hjärnan i det här. Han är ju någon form av, han är ju mer en härförare. Och det kan väl Solskjær också vara om man har Carrick som då ska vara någon form av taktiskt geni. Men då krävs det att det finns det taktiska kunnandet i klubben, och det vet jag kanske inte om det gör. Men det är ju verkar ju finnas en jätteproblem att de inte tror på honom.
Det är ju så oerhört tröttsamt ju. För att ett av de viktigaste argumenten till att Solskjær fick det här jobbet var att han hade spelarnas förtroende. Ja. Och det sa det sig hela tiden. Och det var inte bara något som skrevs i pressen, utan spelare gick ut och sa: jag vill att han ska stanna kvar. Mm. Det sa flera spelare öppet i intervjuer. Alltså då får de ju faktiskt hålla fast vid det här. Det kan ju inte vara att de gillar honom för att han är en mysfarbror som kommer in och säger att han ska spela offensivt och som är jättepeppande, tar fram unga talanger, pratar upp utskällda spelare, pratar upp spelare som redan finns där. Då kan de ju inte svänga när de märker att det börjar gå dåligt. Det är så frustrerande.
Kan det ha varit en del att de också fastnade i det? För att jag har tänkt på det här med kontraktskrivningen också och resultatraden efter att så här. Alla spelare var fine med Solskär och tyckte han var jävligt härlig så länge det var en temporär lösning. För han skulle liksom vara bron mellan Mourinho som satte dem i bojor och tvingade dem att bara göra saker de inte ville göra. Till en Pochettino eller en Zidane eller liksom så här. Att det skulle komma någon riktigt stor som skulle leda in dem i en ny storhetstid. Solskär var kul för att han var en tillfällig lösning. Och så fastnade de i narrativet på något sätt. Att de drogs med av att så här, the spirit of 99. Mm. Men sen så fort det blir klart så inser de, men vänta nu, det här norska skogstrollet är alltså den som ska ha hand om oss. Ja. Och utifrån det så bara känner de att klubben vet inte var den är på väg.
Ja, men, och det kan man hålla med om. Men alltså, säger man vill om Solskjärs taktik, och den ifrågasattes ju redan i Cardiff, där ungefär samma kritik som United-supporterna framför nu framför Cardiff-supporterna, nämligen det att han försöker ta spelare och liksom få dem att göra något som inte riktigt de kan hantera. Han är liksom dålig på att utnyttja spelare till deras respektive spetsegenskaper, utan han vill testa Lindelöf ute på ytterbacken trots att han är såklart bäst i mitten. Liksom. Men taktisk kunnande och sido, jag vet inte vad det mest taktiska geniet i världen hade kunnat göra med de här defensiva spelarna. Alltså kollar man på det här laget, det han liksom måste ställa upp, det är Smalling, Jones, Matic, på bänken har han Young. Alltså det är ju inget superlag till att börja med. Så alltså jag vet inte, jag tror att vilken tränare som helst i världen hade släppt in många onödiga mål med den här backlinjen. Tror inte ni det?
Jo, men alltså problemet är väl också som jag tycker att man ser, det är ju lite det här just att han, för att det är klart att det går ju att även om man har ganska dåliga spelare så ska man ju inte behöva åka och förlora mot Everton. Nej, på det sättet som de gör den här helgen. Det är ju ganska spektakulärt att de gör det på det sättet, jo. Oavsett vilka det är som spelar och vilka som är på planen. Men det jag tycker framförallt, bara för att alltså, knyta an igen till det här med att han försöker få spelare att göra saker som de inte riktigt klarar av, det är ju att jag tycker att man ser på honom, att, eller på hans fotboll, att det finns delar i den som någonstans känns som att det härstammar från det gamla United och det som man uppenbarligen så himla gärna vill tillbaka till. Men som sagt, han har ju inte truppen för att göra det, och då känns det som att man kan inte riktigt göra det heller. Men att de allihopa, och kanske han själv också, har blivit lite, precis som väldigt många supportrar och väldigt många som kollar på United rent generellt också, har blivit lite förblindade av att det var så himla bra i början och att allting, alla presterade så himla fint och hela den biten.
Det var det som var hela problemet med spelarna också, att de också började, de trodde lite för mycket på det.
Ja, men precis. Alltså,
och det blev ju en...
De trodde för mycket på sig själva, vilket är hemskt nog. Alltså, Chris Smalling började tro, ja men jag kanske håller det för ett topp 4-lag.
Det var ju först när de åkte på det här träningslägret i Dubai eller Qatar eller vart det nu var, där spelarna började inse att, men vad håller vi på med egentligen? Eller att det var, de hade inte de... Alltså, att Solskjaer var lite för ambitiös med de spelarna han hade. Och
jag tycker att på presskonferensen också efter den här matchen, så tycker jag att det var så intressant hur han uttryckte sig när han fick vissa frågor. För jag vet inte, jag har inte riktigt sett att han ska komma in i Premier League som tränare för United och vara den karaktären som sitter och säger saker som att jag vet att jag kommer bli väldigt framgångsrik här. Men vi får se vilka spelare som klarar av att vara med på den resan.
Alltså, det är nya skoningslösa Solskjær.
Ja,
alltså, han har ju switchat like this för en vecka sedan. Innan det var det, de spelarna som är här är jättebra. Och sen är det bara, det här är, vi har inget tålamod med medelmåttighet, måste få bort det. Eller säger, men han säger, vissa kommer inte att överleva. Så han har ju good cop och bad cop ifierat sig själv väldigt tydligt. Liksom.
Ja, men verkligen. Och just det här också att han är så himla tydlig med att ja, men efter match, att han går efter uttaget mot Barcelona, går ut också och säger att det är många spelare som behöver en reality check. Han går ut och är liksom helt öppen i intervjuer med att jag har tagit ett personligt snack med Anthony Martial om hans inställning och hur han ser ut på planen. Och det känns som att det är väldigt mycket att prata om att det finns, och det är ju en sak som vi har pratat om det 2 miljoner gånger i den här podden, att det är en sak som tränare ofta gör för att skydda sig själva lite grann också, att man lyfter fram då kanske att ja, men jag har inte den bästa truppen att jobba med, och det är bara så det är. Han har ju inte fel i det, men det blir ju väldigt märkligt när, som du också är inne på Seb, att han har skiftat så otroligt snabbt. Och det blir ju, nu kommer han ju vara, alltså det finns ju ingen återvändo för United. Det är ju han som kommer styra i sommar och i höst. Och sen så, jag är inte helt säker på att han ens sitter kvar hela nästa säsong. Men,
nej. Det kommer han inte göra.
men han kommer ju styra ett tag till i alla fall. Och så det blir ju spännande att se vad han ska vara för karaktär och tränare för Manchester United.
Är det en rimlig klubb? Är det rimligt att bete sig på det sätt som de gör?
Nej, och det är det vi ska komma in på. För då, kommer ni ihåg vilka var som hade Mike Phelan-uppgifterna? Var det Independent, Delaney?
Telegraph var det.
Telegraph.
Ja. Alltså, på lite källa.
Mike Phelan då, som är ju verkligen en representant för den här gamla eran i United, är ju Solskjaers andra tränare.
Förlåt, får jag bara flicka in att han twittrade ut en bild på en ratt efter 0-4 mot Everton.
Ja, det är ju... Ole's at the wheel, vad fan menar han? Ja, hur som helst. Han kommer ju kliva in. Alltså, han har ju varit vid Solskjaers sida och han... är ju också på något sätt, han har ju också, om man läser sig till läget i United utifrån pressen, så verkar det som att han har haft ganska stort inflytande över truppen. Så då får man ju tro att han har haft i alla fall en talan i de här besluten att förlänga Smalings kontrakt, förlänga Youngs kontrakt, förlänga Jones kontrakt. Så är han liksom den typen som ska liksom hitta nya spännande alternativ?
Nej, men förlåt, jag tycker att är det någon klubb som har lyckats med det här? Att hitta, ja, men vem var bästa kompis med våran bästa tränare? Kan han få bli sportchef? Liksom. Och jag fattar liksom, det finns ju ingen riktlinje som är tydlig i Manchester United. Eller den enda tydliga linjen är att vi går tillbaka och försöker göra det så likt som Sir Alex eran som möjligt. Och det är så här fotboll som är snart 10 år gammal. Det går liksom inte att jämföra. Det är en helt annan värld.
Och det pratas lite om Van der Sar. Men Van der Sar, absolut, han är United-legend. Men han har ju liksom ett kontaktnät i Europa.
Men varför måste man hitta de här gamla spelarna? De som ska driva det framåt. Det är ju helt orimligt, eller? Är inte det?
Jo, jag tycker också det.
Hur många toppklubbar har som fungerar så? Att man plockar in en gammal ikon liksom, som ska styra över hur fotbollen funkar.
Jag håller ju på en klubb som har gjort det här i flera år nu. Och misslyckas fatalt varenda gång. Ja. Och nu håller på att misslyckas enormt igen med det hela. Och där har man ju gjort exakt samma sak i Milan också. I och med att man har plockat in Leonardo och Maldini som... i någon form av sportchefsrollen med Leonardo väl som sportchef och Maldini som hans högra.
Daniel Andersson, det är väl ett lyckat exempel. Han har gått ganska bra för.
Ja, men det är klart. Det känns ju enormt bakåtsträvande att man tänker att nu ska vi framåt, tillbaka. Va?
Ja, det är ett jättetecken på desperation bara. Alltså, det är en klubb som inte vet någon riktning fram och då måste de blicka bak.
Ja, vi kommer nog inte återvända till United på ett tag. Nu ska vi prata om Player of the Year-kategorin. Eller har vi någon där? Vill ni slå till med en Lindelöf eller? Högerbacks S1.
Jag tänkte ändå säga, ja, men bara för att man förstår ju nu att alla som håller på Everton som har sett sig lag göra den bästa insatsen på väldigt, väldigt länge.
Vi återkommer till det. Vi gör det sen.
Men jag vill ändå säga det, att de gör ju en super, super insats. Men det är helt enkelt inte det som är mest intressant i det här läget av säsongen.
Vi återkommer till det sen.
Player of the Year från Everton, så får säga det. Annars måste vi gå vidare, Pontus.
Nej!
Nej. Digne, bättre än Robertson enligt Marcus Silva. Lilla mig.
Men okej. Okay.
Digne. Okay. Men det kan ju inte vara Digne. Det kan ju inte vara det. Det måste vara det. Nej, det där köper jag inte någonstans. Hur som helst, jag kan mest om Frankrike. Jag är Parson. Player of the Year. Det har pratats väldigt mycket om två kandidater. Van Dijk och Sterling. Vi börjar där. Ni får inte säga om ni har några ytterligare fler kandidater. Om ni bara stod mellan de två. Vi vet ju att Van Dijk röstade på Sterling. Sterling röstade på Harry Kane. Vilket är kul att säga. Om ni får välja de två. Som jag tycker är två ganska rimliga kandidater, får man ändå säga. Vilka tar ni då? Therese, börjar du.
Jag tycker ju att det här är svårt. För att personligen, alltså om jag ska tänka med hjärtat, så vill jag att Raheem Sterling ska få den. Alltså att han är enormt bra och så vidare och så vidare och så vidare är väl ingenting som man behöver gå igenom. Men framförallt så tycker jag att alltså sättet som han har tagit sig igenom den här säsongen på. Alltså många spelare, jag som pratar med ganska mycket spelare varje vecka, är ju när man försöker ibland ta upp svåra ämnen eller viktiga ämnen med spelare, så är det ofta att man inte vill prata om det för att det här kommer ta fokus från fotbollen och nu ska vi fokusera här och nu. Och sättet som...
Då kan vi sluta spela Fortnite då, det tar också fokus. Alltså det är ja. Så dumt så att det inte...
Absolut. Men sättet då som Raheem Sterling har blivit någon form av jätteviktig ledargestalt, känns det som, i hela den här rörelsen som ändå har blivit bland spelarna, att ta... avstånd från och agera.
Jag tycker att det ska vägas in då. För det, nej, det är inte helt fel om det skulle vägas in, nej, men jag, lite kanske.
Ja, men alltså det jag tycker är ju just det att han har gjort hela den biten och samtidigt presterat på den här höga nivån. Det tycker jag är enormt föredömligt. För att som sagt, det finns så många som vägrar ta i svåra frågor. Säkert för att de bara inte vill egentligen, och det får man väl ha respekt för. Men just det att de väldigt ofta skyller på att det kommer ta fokus. Men Van Dijk har ju varit enormt viktig för Liverpool. Alltså alla Citys offensiva spelare går ju i princip någonstans att ersätta om det blir en skada och så vidare. Och City hade väl, även om Raheem Sterling hade varit borta en liksom, del av säsongen, så hade de säkert legat där de ligger. Men Liverpool hade ju inte varit i det läget som de är utan Van Dijk. Så nej, men, då blir det ju logiskt att han ska ha den, om man tänker så. Men jag håller ändå på Raheem Sterling.
Om jag får in oss, vill jag ta vidare. För det är lite samma sak, inte lika utpräglat, men jag håller med där om Sterling och hans liksom roll i laget. Att förra säsongen, då var det så uppenbart att City var otroligt fantastiskt som lag. Och sen tog man liksom Kevin De Bruyne som sin kandidat för att han var snäppet vassare än de andra. Men man fick också känslan att, jag håller med, om Bruyne inte varit med, de hade ju vunnit titeln ändå, för att det är så pass välfungerande som lag. Lite samma sak med Sterling, att man har det här laget City som är så otroligt fantastiskt bra som lag, och sen tar man en spelare därur, för man måste ha en spelare därur, och då tar man den som har lite mer udd än de andra just den här säsongen. Men jag håller med, det är liksom ingen av, han är inte Messi i Barcelona liksom.
Nej, men precis.
Han är inte den självklara.
De står ju inte och faller med honom på samma sätt som man kan argumentera för att Liverpool stod och föll på sätt och vis innan de fick in Van Dijk.
Ja, så där skulle man kunna säga Sterling. Sen håller jag med, alltså, jag tycker att man nästan kan väga in det här med hans kamp utöver. För att alltså, när Sports Illustrated väljer världens bästa idrotter, eller 1900-talets bästa idrotter, då valde de ju Muhammad Ali. Och det är klart att de inte bara vägde in vilken fantastisk boxare han var, utan nej, de vägde in att han var något större än sporten. Mm. Och det tyckte jag på något sätt är rimligt, så därför tycker jag att man... Och jag såg även nu att grundaren till Player of the Year, spelarfackets Player of the Year i alla fall, gick ut och sa att han tycker att, personmoralen kanske ska vägas in ibland. Och jag säger inte att det är helt fel. Det vore ju konstigt om Sterling var med om att spela och vann. Och det var ju lite så när Scott Parker vann, att det vägdes in liksom att han såg som liksom så här en bra lagspelare och hade en bra fair play anda. Men Sterling är ju så otroligt jävla bra, plus att han har det där. Så jag skulle nog ge det till Sterling. Samtidigt, principiellt tycker jag det är kul om en försvarsspelare får det, för att det händer alldeles för sällan.
Håller med.
Så jag kanske ändrar min realtid. Jag vet inte, jag ger mig själv betänketid. Petter, säg.
Jag håller med om att Raheem Sterling har gjort väldigt mycket bra både på och utanför planen den här säsongen. Och tagit stora kliv i sin utveckling. Men det här är ett jätteenkelt val. Virgil van Dijk ska ha det. Han har varit, i mina ögon, den enskilt viktigaste pjäsen som förvandlat Liverpool från ett väldigt bra lag till ett världsklasslag. Det är runt honom hela försvaret bygger. Alltså att de fick in en duktig målvakt i Alisson har ju hjälpt till såklart, men det är Virgil. Han är ett sånt jävla powerhouse.
Du uttalat Virgil.
Virgil? Han är helt outstanding. Jag kan liksom inte komma på en enda gång den här säsongen han egentligen har satt en fot fel. Han driver på ett sätt som är... Jag är lost for words, ärligt talat. Virgil van Dijk är ju den bästa försvararen i världen just nu, och han ska ha det här priset.
Behöver vi fråga dig, Pontus, eller ska du komma med...
Nej, såklart inte. Mm. Jag tycker att det är såklart att van Dijk, just med tanke på att jämfört med... Jag vet inte när Premier League hade en så bra mittback senast.
2012, Vincent Kompany.
Ja, men alltså...
Kanske ni är runt där 2011,
kanske. Ja, men det är klart, Kompany ju varit där och liksom... Men det är så länge sedan det var någon som var i närheten så bra. Men Raheem Sterling är ju inte bättre i år än vad än vad Salah var förra året till exempel, eller De Bruyne förra året kanske. Eller var, alltså, det är inte ens säkert att Sterling är bättre i år än man själv var förra året. Det var som så här, då gjorde han också 18 mål och 11 assist eller någonting, 17 mål och 9 assist även om det är några matcher kvar, men det är liksom, och City har ju inte stått och fallit med honom egentligen, men utan Van Dijk hade Liverpool inte haft en chans. Och Liverpool förlorat en match den här säsongen, då förlorade de med 2-1 mot Manchester City. Det, alltså, som försvarsspelare kan du inte göra så mycket mer än att inte förlora matcher. Och det är ju tack vare honom de inte har gjort det. Jag liksom, det är ju kanske att Sterling hade fått det om City hade varit mycket sämre. Liksom som typ Salah förra säsongen, att det var ju tack vare honom Liverpool ens tog en fjärde plats. Men nu är ju City så pass bra att han inte tycker det är viktigt för laget som är för mig, Van Dijk.
Nej, och det är ju intressant. Det är ju nästan lite orättvist där. Att liksom att en spelare framstår som så otroligt mycket mer dominant om han spelar i ett lagbygge som är lite, lite sämre. Men okej, om vi snackar utanför då. Vilka tycker vi knackar på dörren? Du har ju sagt Salah, vilket känns som så här contrarian hot take grej. Han ska inte vinna det såklart. Jo.
Nej, men av dem att vara i topp 6 tycker jag absolut. Jag tycker att han har varit otroligt bra. Liverpool har inte varit bara bra defensivt, men bra offensivt också. Inte som City, men allting har ju kretsat kring Salah. Han är ju, det är han som slår. Han har ju överlägset flest nyckelpassningar i Liverpool, han har ju flest mål. Han är liksom, spelet kretsar liksom kring honom. Och alltså det är ju, Mané är ju där. Jag tycker att Salah har varit bättre och liksom så. Det är väl, jag tycker att det är bara rimligt att han slår med. Jag tycker att han har varit bättre än Aguero också.
Aguero är ju svår ju. Aguero är alltid, han gör alltid 20 mål. Men det här skulle inte klassas som en av hans topp 3 säsonger, eller?
Där vill jag bara kliva in och säga att jag tycker att Aguero har utvecklats mycket i sin ledarroll. Jag tycker att han tar ett större ansvar, alltså, för speluppbyggnad och sånt jämfört med vad man har sett tidigare. Det är en Aguero påverkad och nu 100% inkilad i Guardiola spelsättet som man inte såg när Pep tog över. Så att, alltså, jag tycker Ponta har rimliga argument för Salah, och det är väl framförallt Mané, kanske även Aguero som ska bort därifrån i sådana fall.
Vad tycker vi då om en kille som, om man bara kollar på de absoluta pikarna, så tycker jag nog att han är bäst i ligan, Hazard. Som ju, om man liksom tar, alltså så här, om man skulle ha, säg att man får, ni har en match på er och så får ni välja en PL-spelare. Då tar man ju, ja, man kanske tar Van Dijk då, beror på hur svaret ser ut. Men tar man inte Hazard alltså? När han har varit som bäst den säsongen, då har han ju varit bäst i ligan.
Jo, men rent bara för att en gamble att få Hazard på sin absoluta topp. Då vet du ju att du kommer göra 2-3 mål i alla fall. Ja. Oavsett försvar, typ.
Ja, jag vet inte. Jag känner att Hazard är den och den som jag tyckte har varit närmast att peta Van Dijk och Sterling. Problemet är ju att han, trots att han har gjort hur man målar ut, och så kolla nu 16 mål, hur många assist har du där uppe?
Jag tror det är 12.
Ja. Det är ju helt sinnessjukt, men det känns ändå som att han kunde ha varit
assist efter igår, kom jag på.
Ja, han kunde ha varit ännu bättre i ett ännu bättre Chelsea. Jag vet inte riktigt hur man ska mäta dem. Det är liksom jämnhet kontra absolut peak. Det är ju så svårt, för det är ju inte potential heller som det här priset ska ta hänsyn till, utan det är ju något slags genomsnittsinsats. Och då kanske jag så här hamnar bakom Sterling och Van Dijk. Men jag tycker att när han har varit som bäst i matcherna, då är han ligans bästa spelare, då är han säsongens bästa spelare. Ja, men jag vet inte.
Jag ställer mig frågan också, är Hazard, för man kan uppleva som att han försvinner ur matcher stundtals. Alltså ibland hela matcher, två matcher åt gången, och så fan, vad är det som händer med Hazard? För att sen plötsligt bara liksom blomma ut och vara typ Messi. Och då är det så här, är det sån han är, att det bara blir så att ibland så kommer man liksom inte in i det här flowet eller in i zonen eller vad man ska kalla det. Eller är det här en oförlöst version av Eden Hazard vi får se den här säsongen? För då, nu har det ju kommit flera uppgifter. Telefot tror jag hade att han var överens med Real Madrid nästa säsong. Och är det så att han liksom har gått och väntat på det för att explodera, då kommer han ju på allvar, alltså känslan är när han är på sin absoluta topp, så är han ju där och knackar på dörren som världens bästa.
Ja, det har ju lite att göra med att alltså, han har väl gått och väntat på Ronaldo och Messi som liksom ska följa normal biologi och bli sämre. Men de gör ju inte riktigt det. De kommer ju liksom vara lika bra när de är 36-37, vilket är ett problem för alla andra bakom.
Han är ju typ så gammal.
34?
Ja.
Jo, men han är ju fortfarande otroligt normal.
Jag bara säger att han går och väntar på någonting som är lönlöst att
nej, men exakt.
På.
Och jag tror även att Neymar gick och väntade på det. Och Neymar, så jag tror den första som får uppleva det här, det är ju Mbappé. Alltså, han var den som föddes sent nog. Hur kom vi in på det här? Det är en Premier League-podd. Okej, okay, men då säger vi då. Jag säger Van Dijk då. Då blir det 3-1 mot Sterling då.
Ja, alltså jag, baserat på liksom fotbollsmässiga argument så tycker jag ju att Van Dijk ska ha den. Ja, men det är ju bara det att jag älskar Raheem Sterling så mycket att jag vill att han ska få det.
Då gör vi, det här är listan då.
Jag kan stå för ettan då.
Van Dijk 1, Sterling 2, Jimmy Wardy 3, tack. Svep undan fötterna på oss. Nyhetssvepet.
Nyhetssvep. Det skrivs om något, snackas om. Discussions from Britain.
Svepnyhetes. Nyhetssvep.
Nyhetssvepet. Ja, tänk att mitt första pling då. Mitt första pling. Jag ska faktiskt beröra din Sterling där. Och en... Ett tragiskt ämne som bäddat för en rolig diskussion. Ungefär som den här podden.
Kom till sak.
Eller en rolig podd som ämnat för en tragisk podd. Ja, okej, okay, jag ska komma till saken. Sterling är ju väldigt aktiv och väldigt bra i debatten kring rasism från läktarhåll. Och hans senaste förslag då, det är att lagen vars supportrar beter sig på det här sättet ska drabbas av 9 poängs avdrag helt enkelt. För att det är enda sättet man kan avskräcka på riktigt. För böter och liknande drabbar ju bara individerna. Och den här typen av sportsliga piskor skulle då på allvar kunna avskräcka. Vad tycker ni om den? Och sen ska ni få höra motargumentet då, som hörs från Twitter-supporterna. Vad tycker ni om förslaget bara sådär?
Nej, jag tycker att det är ett dåligt förslag.
Varför?
Bara sådär. Nej, men för att jag tycker att det är en så mycket mer komplicerad fråga än så. Alltså det är ju jättesvårt och det är ju jättelätt att stå och säga och det låter så himla fint när man säger att man måste ändå någonstans ta tag i problemet från botten. Om
det kan
man
ju inte fotbollen riktigt göra, eller?
Nej.
Fotbollen kan ju inte stoppa rasism på det sättet.
Nej, men på något sätt så är det också så att jag tror inte att när man gör en sån, det blir ju, det är en sak som att man gör som i Italien när man ger kollektiva bestraffningar, att man stänger kortsidorna och att klubben får böta och så vidare för den här typen av förseelser. Det är ju liksom kollektiv bestraffning nog någonstans. Men sen att lagen och tränarna och spelarna och hela den sportsliga ledningen också ska behöva lida för att folk är idioter känns ju inte rimligt, tycker inte jag.
Jag förstår vad du säger. Och det är ju ett rimligt motargument. Men jag hörde ett mycket roligare på Twitter.
Oj då, berätta gärna.
Som var, och jag såg det flera gånger. Och det var så här att Raheem, förstår inte du att om det här går igenom så kommer supportrar som inte är rasister, säg att du är en City-supporter, du kommer klä ut dig till en United-supporter eller en Liverpool-supporter då, troligare, skrika rasistiska saker, ta det här typ. Det kan ju till och med bli fängelsestraff eller kan i alla fall bli rättsprocess av det om det räknas som ett hatbrott. För att då vinna titeln med 9 poängs marginal eller vad det nu blir.
Så här, jag är 100% övertygad om att det finns britter som känner
verkligen
att jag har ingenting att förlora, jag älskar mitt lag.
Jag kände direkt att du får vara så otroligt så här committed, jag kommer inte på ett bra svenskt ord, för att göra det här också. Och det är också så här, är du supporter, du får ju arena förbud om du gör så här. Du kommer ju bli utstött av de liksom smarta, förnuftiga fansen i din fanbas. Det är ju ett väldigt högt pris att betala för ett eventuellt poängavdrag. Du måste ju nästan vara sinnessjuk för att utföra den här planen. Med det sagt så kommer jag på att det är Storbritannien vi pratar om, så du kanske har en poäng. Pling. Kör, tack. Kör.
Tack för att jag fick ordet, Sebastian.
Varsågod.
Att du stal första punkten från mig. Det är mitt av, det är min grej.
Ja.
Men i alla fall, skitsamma. Jag tar vid från förra veckan. En timme efter vi spelade in förra veckan så kom den bästa nyheten genom alla tider. Eller den sorgligaste, jag vet inte. Ja, någonting var det i alla fall.
Kom till sak.
Det är alltså att Wayne Hennessy, målvakt i Crystal Palace, under en middag gjorde en Hitlerhälsning, så fångades på bild, lades ut i sociala medier. det blev väldigt stora alltså stora rubriker och mycket snack om det här. Och nu har han då förklarat sig och blivit friad. Och hans förklaring var att han inte vet vem Hitler är och att kyparen hette Mussolini.
Ja, det var väl inte hans förklaring, var väl också att han inte visste vad en Hitlerhälsning var överhuvudtaget.
Ja, han visste inte vem Hitler var. Ja. Och han kände inte till någonting om
det. Men Mussolini-grejen var en rolig detalj. Hade det verkligen med...
Jag vet faktiskt inte.
Förklaringen.
Nej, det hade inte bara framkom i FNs utredning. Ja. Mannen då som tvingas ta den här bilden där Wayne Hennessy sitter och heilar heter alltså Mussolini.
Så det kommer inte att kallas Mussolini-försvaret?
Nej,
det här,
det var ju på samma sätt som vi pratade om förra veckan, det här med Westminster Abbey, not a Big Ben-fan och sånt, så såg jag att det spann vidare. Mm. Så, excellent chef in the restaurant, Mr. Bitler. And promotion guy, Mr. Bubbles.
Det är kul sättet. Att du gjorde bokstaven B. Men okej, och det här är ju nonsens, såklart. Och man kan ju tycka att det är dumt.
Men
att
han har ju tidigare tweetat typ 2014 om första världskriget. Mm. Det är som att han bara, alltså, jag älskade den första filmen, den andra kollade jag inte ens på.
Ja, exakt. Men det sjuka är ju inte att Hennessy griper efter halmstrån, för det har gjort förut, men att FH köper det här. Alltså, de måste ju på något sätt förstå hur de kommer se ut. Alltså, samtidigt om de fäller honom så kommer det bli noll backlash.
Ja.
Ibland förstår inte jag hur FH funkar. Det är som att de vill bli hatade och fraktade.
Det är helt oförståeligt.
Vad skulle hända om de fällde honom? Ja, Hennessy skulle kanske överklaga. Det skulle bli lite sura miner från Crystal Palace, som inte är en av de fem mäktigaste klubbarna i England. Nej. Ens nära. Alltså, vad håller de på med?
Nej, och det enda som det här har lett till, förvisso om man då gillar den svarta humor som det här blir, är att FA skriver att han uppvisar en skrämmande låg kunskapsnivå och att Roy Hodgson går ut och säger att Wayne Hennessy is desperate to learn about the Nazis.
Ja. Och tillsammans, Vem är inte det?
Tillsammans med den här Mussolini-detaljen som bara tycker är så här, alltså du gör det Seinfelds...
Kan vi bjuda in Mussolini till den här podden? Mussolini?
Ja.
Eller förlåt, här är Mussolini. Det är såklart inte uttrycka mig så slarvigt. Om du hör det här, kan svenska av någon anledning, snälla hör av dig. Du får clean slate, du får prata i 40 minuter om exakt vad du vill. Bara du hör av dig, snälla. Ja, Lacazette, fin spelare. Bättre än Aubameyang, trots att han gör mycket färre mål. Men det var inte det nyhetssvepet ska handla om.
Jag kan ta det.
Uh-huh.
För alla de som följer Premier League-spelare på sociala medier, så under långfredagen kunde man ju se hur flödet färgades rött av den här bilden där det står Enough. Kampanjen då, där efter att spela som Raheem Sterling och många andra talat ut om rasism från läktarna och sånt här. Och då var det som en kampanj att man skulle lämna sociala medier under 24 timmar. Ja, så var det bara den här bilden. Enough, nu räcker det.
Spelarfacket var
involverade också. Så man la ut den här bilden och det var ju spelare av alla hudfärger och sånt här som gjorde det. Jag vet att Victor Nilsson Lindelöf bland annat och så här. Och man har då speciellt så här Twitterflöde där man har alla Premier League-spelare. Mm. Så ser man att det är röd bild. Och det var ju det enda de skulle lägga ut. Men det var en spelare som inte klarade av att hålla retweet-tummen i styr. Ja. Och det var Alexander Lacazette. Ja. Men man får ge honom att det var en bra retweet. Då var det alltså en sån här Twitter-poll. Like om du gillar vattenmelon mer. Mm. Eller retweeta om du gillar mango. Ja. Och han gillar ju mango.
Ja, men det du inte förstår här, det här är ju... Det är ju väldigt dumt. Du gör det ju dum här, Petlandin. För det där är ju den främsta formen av antirasism på Lacazette. Han retweetar mangon för att vattenmelonen är en rasistisk stereotyp om svarta i USA att de gillar vattenmelon. Han tar alltså avstånd från det och nu står du här och har mag och anklaga en av de finaste människorna jag någonsin stött på i mitt 32 år långa liv.
Ett, jag har också sett Dave Chappelle.
Ja.
Två, jag har ju inte anklagat honom för någonting. Jag säger bara att han gjorde ju det. Det finns ju på bild.
Din obildade tölp.
Matchgenomgång.
Oj.
Matchgenomgång.
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 Ja, matchgenomgången Pontus Wennemo kommer göras om lite. För vi har fått nedslag från vår nya podcast... redaktör, jag vet inte vad han
är. Ja, redaktör.
Nestor.
Ja,
visionär.
Kan jag kalla honom.
Han är vår markfilen på många sätt. Joakim Johansson.
Fast inte nostalgimässigt.
Han vill att vi gör om matchen en gång lite. Så då gör vi det och komprimerar den. Och så kan ju ni säga vad ni tycker.
Ja, om ni tycker att det är bra, om ni tycker att det är bra, så kan ni skriva till oss på Twitter och säga att vi är bra. Om ni tycker att det är dåligt kan ni skriva till...
Då kan ni swisha 1000 spänn till mig om ni tycker det är dåligt. Ja. Så kommer jag ta, jag kommer notera ett...
Ja, så kan Sebastian ta upp det med Joakim.
Mm, det kan jag absolut göra. Okej, så den här matchen kommer att vara byggd på att vi tar upp specifika punkter helt enkelt.
Ja.
Då börjar vi...
Men utifrån matcherna som var i helgen.
Mm. Då vill jag ta min punkt nummer ett.
Ja.
Skodran Mustafi.
Världens bästa mittback, va?
Du såg det där tweetet, eller?
Ja,
alltså som blev till och med omdiskuterat i de brittiska tv-studiorna.
Alltså den Game of Thrones när Arya...
Nej, inte den.
Den var väldigt kul annars.
Nej, så här. Det är någon som kallar sig Arsenal Chris. Bara där slår ju larmklockorna något enormt.
Okej, Arsenal Seb.
Nej, men finns det någon rimlig twittare som har ett klubbnamn i taggen? Kan ni komma? Det gör det inte. Ni vet att jag har rätt. Har man ett klubbnamn, Liverpool Steve, då vet man att det här är en dåre. Det här är en skygglappar människa som man inte ska lyssna på. Hur som helst.
Jag vill poängtera IFK Forever. Det är ju en trogen lyssnare.
Men bara när han skriver om Premier League, va? Jag skulle aldrig läsa hans blåvitt tweets. Om det är det blåvitt. Skit. Ja, det här är så långt ifrån. Hur som helst. Han hade jämfört statistik mellan Skodran Mustafi och Virgil van Dijk. Det är ju svårt att uttala nu. Och kommit fram till att det är helt enkelt så att siffrorna ljuger inte. Mustafi har en bättre säsong än vad van Dijk har. Han kollar liksom på så här, genomförda tacklingar, vunna höjdueller och bla bla. Och det är ju kul att säga, för det är ju ett moralisk seger för mig. Inte för att Mustafi vinner där, utan för att jag vinner i din desperata kamp för att statistik är allt man behöver för att förstå fotboll.
Vad säger du om det? Expected Pontus?
Ja, expected Pontus, expected fail.
Ja, alltså all statistik som finns är det enda man ska lita på. Man ska bara se på den direkt och så vet man att det stämmer. Ja, exakt,
men
så det funkar.
Ja, men då kan vi kolla här ju. Tacklingar, där vinner Mustafi 55 mot 34. Okej, vinnaren. Lyckade tacklingar, 73 mot 71%. Ja. Interceptions, bollerövringar kan man kalla det. 54 mot 39. Headed goals, nästan 2-2. Mustafi cost 40 million less and is a better player. Ja, det här Arsenal quiz är ju såklart en total idiot. Och Van Dijk är ju 10 gånger spelaren som Mustafi någonsin har varit. Och det demonstrerade Mustafi i helgen. Inte bara med det här som du kallar det sämsta agerandet någonsin av en premiärförsvarare, när han släpper förbi, blir totallurad av Wilfred Zaha, utan han har gjort det säsongen igenom.
Och
han
skriver, jag vill revidera min åsikt, för jag har sett highlight reels av Mustafi nu och jag hade glömt bort Shane Longs mål där han signalerar till, om det är check är det som står, att jag släpper bollen och Shane Long kan promenera i pensionärstakt och placera in den. Det är det sämsta en Premier League försvarare någonsin gjort fulla
med. Men han tävlar med sig själv i den ligan, kan jag säga.
Ja, absolut. Han är som Sergej Bubka i
stan. Han slår sitt eget rekord hela tiden. Otroligt. Otroligt. Vad säger ni, liksom, ni som är utifrån, ni som är på andra lag? Alltså, hur känner ni kring Mustafi? För jag blir på något sätt förblindad av mina känslor. Alltså, han orsakar mig så otroligt mycket smärta. Tycker ni att han är lika dålig som jag gör?
Ja. För,
ja.
Alltså, jag har tänkt på det jättemånga gånger. Att hur är Valencia fortfarande en La Liga-klubb efter att de hade Otamendi och Mustafi som startande mittbacka?
Ja.
Det är ju helt otroligt. Och de blev ju hypade båda två.
Mm.
Otamendi jagades ju av alla. Och
Mustafi var ju startspelare i tyska landslag.
Ja, men jag förstår inte. Alltså, Otamendi är en fullkomlig galning.
Mm.
Att Guardiola lyckades lura världen förra året om att han kunde spela försvarsspel är the greatest trick the devil ever played. Hur klarade sig Valencia? Jag fattar inte det. För nej, så dålig är Mustafi.
Ja, så är det faktiskt.
Ja, han är riktigt usel. Och det är ju typ det som någonstans ändå är grejen från hela den här matchen. Man kan prata hur mycket man vill om att Crystal Palace är jättebra på bortaplan och att de minsann har ganska hyfsade spelare framåt och kan skapa problem för andra lag också. Men Arsenal är ju så dåliga bakåt att det är fan
det här är ju problemet med Arsenal. Ett av många problem. Det är att de har Mustafi som bara är en regelrätt dålig mittback. Sen har de Korsani som ju är En jättebra mittback, men som tyvärr inte och aldrig kommer vara, vilket man tvingas inse nu, kaptensbindeln eller ej, aldrig kommer vara en ledarfigur. Han är liksom för timid och han är liksom inte resolut nog. Sen, en mot en så tycker jag att Korseni är typ, jag skulle ta Korseni i en mot en duell framför i princip alla andra mittbackar i världen. Nu övde jag väl lite. Men han är så otroligt bra en mot en. Men han kan liksom inte organisera.
Det roliga med dig, ja, är att om vi skulle räkna upp, om vi bara skulle köra blindtest, du skulle få 5 sekunder på dig att svara. Mm. Alltså, de senaste 10 åren, vilken är den bästa spelaren i Premier League som får? Då skulle du välja Van Persie, som mittfältare skulle välja Cesc Fabregas, ja, som back skulle välja Korseni.
Ja.
Och det skulle vara helt allvarligt.
Aguero kanske kan vara med också.
Tack.
Förlåt, varför skulle det vara ett blindtest?
Jag menar inte ett snabbtest då.
Okej, okay, Sebastian, nu sätter vi på dig en ögonbild. Här får du 4 frågor.
Jag ser inte mittfältet, men det måste vara Fabregas där framför mig. Ja, nej, vidare till nästa punkt. Du dödade diskussionen där. Burnley mot Chelsea, 2-2. Burnley kom ju dit och spelar som Burnley ska. Och man kan ju tycka att Ashley Barnes är ett vin. Man kan ju tycka att okej, ni börjar maska i minut 7.
Ja, det här är, vi ska också säga det att Chelsea, att alltså 2-2 efter 20 minuter är ju helt sinnessjukt. Chelsea var ju så otroligt mycket bättre.
Ja.
Alltså deras första 10 är ju den bästa inledningen på en match som City inte har spelat, för de är alltid lika bra. Men alltså, de har varit hur bra som helst. Hazard var ju helt unplayable. Mm. Alltså de var ju hur bra som helst.
Mm.
Det är helt otroligt. Burnley var ju jättedåliga.
Ja, men de lyckas ändå på något sätt ta en poäng. Men det som har blivit snack efteråt, vilket jag kan tycka är, jag tycker det är kul för att det är så kongenialt med hela Burnley, det är att ni såg ju det att Sarri blev så här, Janne Andersson provocerad av något han hörde från Burnleys bänk och blev ju utskickad i spelartunneln där i slutet. Och för liksom disclosure, Sean Dyche ska ju inte ha varit involverad, utan det är någon annan i hans tränarstab helt enkelt.
Ja, men samma som i fallet Janne Andersson i Tyskland.
Ja, exakt. Det var inte Jogi Löw själv som sa det. Men hur som helst, då ska enligt ESPN, som jag tror, det är ESPNs Chelsea-korrespondent, så jag tror de har fått det från Chelsea. Så här är då vad Sarri hörde och tros jag hörde. Det är att någon i Burnley, eller fler i Burnley, ska ha kallat Sarri för Italian shit. Vilket är inte det. Okej, okay, nu har vi fick ju bassning av Sveriges enda Burnley-fan. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Men han sa, jag tröttnar inte på allt hat. Men jag kan bara inte hålla mig. Är det inte klassiskt att folk från Burnley är liksom, du är från ett annat land. Det är nog. You are telling shit.
Jag tycker också om att det är så, det är en så alltså så här, det finns liksom inget så här, det finns ingen verkshöjd i förolämpningen.
Nej.
Det är bara så här,
your pasta eating, något sånt skulle jag kunna köra. Men ja, de precis. Kör Italian shit.
Ja, det är väldigt så här konkret, det är tydligt.
Ja, det är för mig.
Det är ju också väldigt kul att han blir så provocerad av det.
Det är ju väldigt konstigt.
Så här, en svenska skithög.
Ja.
Skulle du bli arg om jag sa så?
Nej, men jag tror inte det funkar på svenska, för vi är inte så patriotiska. Italien är ju ändå snäppet mer patriotiska. Tror jag faktiskt. Jag tror Spanish shit hade också funkat på en spanjor alltså. Grek, alltså kalla kort.
Rafa Benitez eller så lugna typen hela
Benitez, han har ju inget temperament
överhuvudtaget.
Jo, han bryr sig, han är ju så likgiltig för det mesta. Han tar ju allt liksom. Det är inga problem. Men ja, det börjar snacka. Där kan man ju precis snacka över reaktioner. Poängavdrag för Burnley för att de skrek Italian shit. Det såg jag det skrivas.
Ja, jag är helt för Raheem Sterlings. Skicka dem.
Men det är ju inte rasism att Italian shit, eller?
Nej.
Måste inte rasism vara att man sparkar neråt? Någon från Burnley är under italienare, eller?
Ja, vi kan ska lägga det där här innan vi blir för hatiska.
City Spurs. Vad tar vi med oss från den matchen?
Att Bernardo Silva är kanske den enskilt viktigaste spelaren i City om det ska räcka hela vägen, tror jag.
Vad gör han så bra? Är det att han färdas med bollen? Är det passningsfoten?
Ja, men
är det...
Jag vill säga, alltså, det är svårt. Nu är jag så extremt part i mål här, men jag måste liksom prata utifrån det. Jag tycker att han är så komplett i det han gör. Jag ser liksom inte någon del av planen där han inte är bra. Alltså statistiken visar ju också att så här, han tacklar nästan lika mycket som Fernandinho.
Det är ju en obegriplig statistik. Ja. Och väldigt, väldigt imponerande. Ja.
Han skapar typ lika mycket chanser som David Silva. Och han springer klart mest i laget. Mot Tottenham så är han... Alltså det är nästan som att han växer i de här stora matcherna. Mot Tottenham var han helt jäkla otrolig. Mm. 2-1-seger mot Liverpool är egentligen så här. Det är Sané och Aguero som är målen. Men det är ju Bernardo Silva som är spelaren. Han är den enskilt viktigaste orsaken till att City vann 2 av 3 mot Tottenham. Han saknades i den första. Jag tror inte att det var oviktigt i sammanhanget.
Och vet du vad sjuka är när jag tänker på Bernardo Silva? Det är att visst han kostade ju typ en halv...
44 miljoner.
Ja, men han känns som ett fynd. Och det är så här, han ger hopp åt mig som Arsenal-sport att man kan hitta världsklassspelare för en halv miljard. Vilket det är sinnessjukt hur marknaden har utvecklats. Men det känns jättebilligt. För det finns ju... Alltså, Han har gjort mycket mer för City än vad Coutinho har gjort för Barcelona. Liksom. Ja, och då är han
300 000% mer.
Och då är han ju hälften så dyr. Så, ja,
mer än hälften så dyr.
Hur mycket kostar Coutinho? Vad är en miljard?
142.
Oj! Det hade jag räknat helt fel. Ja, men en tredjedel så mycket. Så det,
ja, men det
går
var inte
göra...
så mycket snack om Bernardo. Kommer ihåg när han, alltså, jag tror han var första sommarvärvningen då. Och det hade liksom inte varit så mycket snack... innan liksom att alla klubbar jagar Bernardo, utan det var ju så att alla ville ha Mbappé. Mm. Och då var det som att de bara såg någonting, gled in, honom hugger vi. Och det är ju den enskilt största orsaken skulle jag säga till att Kevin De Bruynes alla skador från var den här säsongen inte har varit så kännbara för City.
Nej, intressant. Också det med intressant med City att de Mahrez är fortfarande rekordet, eller hur? Mm. Nej, så de köper, det pratas väldigt mycket om hur mycket de köper, hur mycket pengar de spenderar. Men det är ju inte, taken är ju inte så höga liksom. Arsenal har fortfarande betalat mer för Aubameyang än vad City någonsin betalat för någon, tror jag. Eller så är det likvärdigt med Mahrez kanske.
Nej, det blir upp 60 något.
Ja, 60, ja. Så det får man ändå ge Tiki Chiki Macki Bergestein, som han kallas, av sin mamma och av mig. Och den gode Guardiola. Detta Everton som Marco Silva har fått till. Vad säger du om det, Therese?
Nej, men det, om man ser till den här matchen som de gör mot United så är det ju bara att ställa sig upp och applådera i princip. Nu är det ju United gör det väl kanske lite enklare för dem också genom att de är så usla som de är. Men det är ju också så att Everton kom in i den här matchen och sätter typ världens högsta press direkt, känns det som. Och de använder ju sig väldigt mycket av olika spelare för att ta sig fram i planen, och under första halvlek framförallt så tycker jag att det är jättetydligt att de använder sig av vad heter han? Luka Digne? Perfekt.
Mycket bra, tack.
De använder sig väldigt mycket av honom och i princip allting går genom honom. Det är liksom hörnerna och inkasten och det är allt möjligt som han är involverad i. Och de gör ju en superbra match såklart, och jag tycker att det var ju ett tag som det var lite snack om huruvida man borde fortsätta med honom eller inte, så där som det alltid är så fort det går lite halvdåligt för en tränare, som särskilt en tränare som man kanske har velat ha väldigt länge och äntligen har fått in och tänker att nu ska vi lösa saker och ting här. Men kollar man på alla siffror som finns och också om man har ögon att se vad som händer på planen. Så,
inte gjort det Pontus blindtest då, för då är man
exakt.
Då är över kanske.
Ja. Så är de ju otroligt mycket bättre i år än vad de var förra året.
Ja, alltså, man ska inte glömma bort att Everton har ju problem. De förlorar mot Fulham.
Det är liksom, jo, det men det är det jag tänkte komma till.
Man måste,
exakt.
Men det finns ju uppenbarligen fler positiva...
Men kan det inte vara så? Du pratar om det här pressspelet, och det är det Silva har pratat om, att vi sätter pressspelet bra, kollar på våra stats. Och kan det inte vara så att det här är ett spel liksom bäst anpassat för någon slags så här underdog-tänk? Alltså,
ja, de har ju klarat sig väldigt, väldigt bra mot topplag.
Mot topplag där de hade 46% bollinnehav mot United. Jag skulle tro att de hade ännu lägre mot Arsenal. Då funkar det jättebra. De har liksom ytterbackar som är vindsnabba, som är jätteduktiga offensivt.
Är verkligen James Coman vindsnabb?
Okej. Men jo, han är fan en bra löpare. Han är en bra löpare. Jo, men de är snabbare, kan jag säga.
Alltså, det är ju inte Hector Bellerin vi snackar om.
Han har inget ben kvar. Du förstår vad jag menar. De har offensivt skickliga ytterbackar.
Ja, okay, ja.
De har Bernard, Michalisson. Alltså, kan det vara bättre anpassat efter en slags så här reaktiv fotboll? Och att det är därför
de, ja. Det de måste lära sig. Marcus Silva har ju, han har ju haft lag där han har varit det mer offensiva i Portugal och i Grekland och så vidare. Ja. Men i Premier League har han ju bara haft underdog-lag i princip. Mm. Så då är det klart att det finns någonting.
Då kan man förlora mot Fulham, var ju ett olycksfall. Man ska ju inte förlora mot Fulham överhuvudtaget.
Men det finns ju någonting, någonstans måste de ju utvecklas. Men å andra sidan så, alltså de har ju ett jättespännande lag. Calvert-Lewin tycker jag är otroligt.
Men kan du sluta snacka om Calvert-Lewin varenda gång?
Snackar det finns om honom i helgen också.
Det finns ju en röd tråd
här.
Ung engelsman, dubbel efternamn. Om Ponta säger någonting bra om dem, då bara släpper vi det.
Men dina besatthet, det är Brennan Rodgers, det är Ward-Prowse, det är Calvert-Lewin. Snacka om Sigurdsson eller Bernard. Eller, det måste
alla snackar ju om dem. Calvert-Lewin får ju aldrig någonting. Alla hatar, ingen säger någonting om honom.
Var det en av de största överdrifterna i den här Pontas historia? Alla hatar Calvert-Lewin.
Ja, men ni sa
jag har aldrig hört någon säga jag hatar Calvert-Lewin.
Nej, ingen har någonsin pratat om
honom. Det kan i och för sig stämma. Det kan i för sig stämma. Men ingen hatar Calvert-Lewin. Ja, absolut. Men ibland tror jag att du i din jakt på de här oupptäckta, liksom, du ser inte skogen för alla träd.
Oupptäckta? Han är inte oupptäckt.
Men du ser ju liksom bort de här uppenbara, liksom, Richarlison och Bernard och alla dem. Och så bara direkt, ja, skit i dem där. Skit i Sigurdsson, skit i dem. Kolla på den här, Calvert-Lewin. Han är typ 14. Ja,
bäst på plan.
Ja, okej. Okay. Ja, Cardiff stod upp. Mot en filmande Salah.
Betyder det här
att... Vilken skitstraff.
Betyder det här att Warnock får jobbet som Manchester Uniteds nästa tränare?
Det tror jag i princip, va?
Eftersom det verkar som att om man åker ut med Cardiff så får man det jobbet. Är det?
Är det som är... Too soon. Bokstavligt talat, han har inte fått sparken. Ja, men det kan nog... han kan ju bli en väldigt kul interimlösning.
Nej, det vore kul. Nej, men kul med att vi fick en straff. Det var inte... Det var inte igår, till att säga.
Ja, var det något att tillägga där, eller?
Men vad finns det att säga? Det är så oklart straff.
Ja, jo, absolut. Jag är inget emot. Jag ville mest provocera dig. Men det kändes som att du antydde det någon slags konspiration, eller?
Nej, det gjorde jag absolut inte. Jag vet inte vad du fiskar efter.
Nej, otroligt. Jag visade ju dig ett mejl som någon hade skrivit, någon Liverpool-supporter som hade skrivit till FA, vilket är helt sinnessjukt, och pratade om något slags konspiration och meningen we are on to you användes, vilket är ja, absolut, ja, FA FA, de har ju visat hur upplysta de är, så de sitter säkert och skakar.
Mohamed Salah has shown great ignorance in the question of gravitation.
Nej, Liverpool kommer ju inte snubbla den här gången. Det känns som man fick det absolut bekräftat nu. City måste vinna alla matcher. Och så är det bara.
Ja, så är det. Och. Men på riktigt så är det ju lite intressant den här debatten med Salah, att den har liksom varit någonstans levande hela säsongen. I att det är så här, jag tycker att många av de straffar han har fått, kanske alla, har varit rätt dömda, att han ska, här så är det inget tvekan om att han ska ha straff, han har ju liksom en arm runt halsen, det är inte så mycket att snacka om, men att det har funnits den här, du vet, lilla förstärkningen som har gjort att andra supportrar kan attackera. Det går liksom att på Twitter i ett fruset ögonblick ta en bild och säga här är det tydligt att han faller, eller en gif liksom, han filmar.
Är inte Sean Dyche också, var inte han ansvarig, för han gick ganska hårt åt Salah efter Burnley Liverpool. Mm. Och det är
Warnock gick hårt nu.
Warnock också. Soft, alltså, det känns som att tränarna också liksom vet, de har liksom medvetna om det här surret som finns kring Salah. Så det är lätt att bygga upp.
Alltså, han ramlar ju medvetet, så är det ju. Men det är ju liksom,
alla gör
det. Vad ska man göra? Nej. Men alltså, det är helt omöjligt att spela fotboll om domarna inte blåser om du inte ramlar. Mm. Då måste man ju göra det. Och då är det är upp till, alltså, det är upp till Neil Warnock att prata med Morrison och säga att du kan inte ta en jävla nacksving på honom. Du
tror
kan...
Warnock kommer ta det samtalet?
Nej, det är klart inte.
Jag tror inte det,
så. Ja, men det var ju så, alltså, lika så här, Sean Dyche tyckte ju att han tyckte ju att Liverpool-spelarna var soft, alltså var alldeles för softa, att de inte klarade av att ta tacklingar när Joe Gomez fick benet avtacklat. Alltså, han bröt benet och var borta ett halvår. Ja. Det är liksom, det är inte en schysst, alltså, tackling. Var inte snack om att det var någon, alltså, borde ha rött kort på den tacklingen eller någonting. Kanske inte ens var frispark för att han tog bollen först, men man springer liksom till halva plan fram och slänger sig allt man kan in i en tackling. Det är ju farligt spel, då skadar ju spelare sig. Och det är någonstans, tycker jag, att jag tycker att tränare, eller alltså domarna måste någonstans ta ställning. Att är det anfallsspel eller försvarsspel vi ska gynna? Ska vi säga det att nej, du får inte, du kan göra vad som helst på planen så länge du inte, ja men, så länge spelaren står upp. Alltså ramlar, är det en filmning, ja men då blir det gult kort oavsett liksom. Eller ska man försöka gynna de offensiva spelarna och blåsa när det är tröjdragningar och så?
Det där pratas det jättemycket om i svensk fotboll. Där man ju faktiskt... Det finns någonting som heter svensk fotboll.
Ah, okay. Ja. Och, nu eller? Pågår det nu eller?
Ja, det pågår nu. Det har ganska nyligen startat faktiskt. Men där pratar man ju, i och med att man kommer åt och kan prata med vissa av domarna med relativ enkelhet. Så, och där pratas det ju just om det här, och domarna menar ju på att ja, men även om, alltså så här, stå upp i den mån ni kan, för att ska ni ha straff så kommer ni få straff. Men det funkar ju uppenbarligen inte så. Alltså det är ju inte, hur mycket domarna än vill få det låta så, så är det ju inte så. Och då är det ju någonstans helt rätt, tycker jag. När det är så solklart att man ska ha en straff, så tycker jag att det är helt rätt att man lägger sig ner. För att annars så kanske man blir berövad på den straffen.
Ja,
alltså, det sista jag ska komma till, jag vet att det kommer låta som en sån otroligt gammal gubbe här nu. Men jag är lite orolig över liksom, för att jag märkte på många Liverpool-supportrar efter matchen, och att det var liksom en diskussion om huruvida det var straff eller inte, att tonläget var så makalöst upptrappat. Mm. Att, alltså, det var alltså en otrolig ilska liksom från Liverpool-supportrarna, att man ens ifrågasatte, att man ens diskuterade om den var korrekt eller inte, vilket man gör med de allra flesta straffar. Men att just så här sociala mediediskussionen, Twitter-diskussionen om filmningar, och kanske då Salah framförallt den här säsongen, har lett till att nu är du liksom antingen så tycker du att det är korrekt given straff, eller så är du en farlig galning som helst ska arkebuseras på torget.
Men det är ju en ond spiral där, för att Liverpool-fansen är ju övertygade om, alltså det som driver dem är övertygade, de är övertygade om att hela England och större delen av världen egentligen inte vill att de ska vinna Premier League. Och det vill ju inte folk. Så den här konspirationen mot dem, den finns inte, men det här hatet och önskan om att det ska gå dåligt för Liverpool, det är ju reellt liksom. Så på ett sätt har de ju rätt i det de säger, att ingen vill att vi ska vinna ligan. Däremot tror jag inte riktigt den ambitionen har nått domarkåren.
Nej, jag tror inte det heller.
Men det tror jag.
Men den har däremot nått den här podden. Det här är Manchester City-podd i alla fall till, vad fan är det, 15
yes,
maj.
Yes, yes, yes.
Det ska ni veta. Pep, om du vill snacka med mig, ta lite taktiska genomgångar.
Gör det inte.
Jo, gör det. Jag har en idé om en sexbackslinje som jag tror kommer revolutionera fotbollen. Det kan vi spara till ett annat avsnitt. Ha det bra, så hörs nästa vecka. Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.